Guds rike, det är ju någonting som redan nu uppenbaras, men det ska komma fullt ut när Jesus kommer tillbaks. Han har gett oss en pant, står det. Och det innebär att han har gett oss en kamel, kan man säga. Och sen när bröllopet kommer så får bruden 9 till. De får det fulla förlossningen. Men vi har fått en del av Guds rike i oss. Det är ju så att det inte manifesteras fullt ut. Blir den dagen det händer så kommer vi att bli odödliga. Vi får ett evigt liv. Det är underbart. Och Lukas 17:20 så säger Jesus så här då. Då Jesus blev tillfrågad av fariserna när Guds rike skulle komma, svarade han: Guds rike kommer inte så man kan se det med ögonen, med yttre bevis alltså. Inte heller ska man kunna säga: se här är det, eller där är det. Nej, se, Guds rike, det är mitt bland er, eller inom er, alltså med bevisning, skulle man kunna säga. Beviset och vittnesbördet om Guds rike finns inom oss. Det förstod ju inte Nikodemus när han kom på natten till Jesus. Han var ju en ganska god lärare och kunde säkert som alla andra och de här Bibeln utan till, eller ska vi säga Torah-rullen utan till, skulle jag kunna tro. För Jesus säger att skulle du som är Israels lärare inte förstå det här. Det menas ju att han kunde nästan så gott som allt utom de andliga hemligheterna. Och Gud säger ju själv, eller Jesus säger ju själv, att Guds rike, det är en stor hemlighet. Och han säger åt lärjungarna att ni är överlyckliga, saliga är ni som förstår vad Guds rike är för något. Men det hade inte Nikodemus gjort. Jesus säger att du måste bli född på nytt för att kunna se Guds rike, eller förstå Guds rike. Och sen säger han också att du måste bli född på nytt av vatten och ande för att komma in i Guds rike. Så att gå in i Guds rike är samma sak som att födas på nytt. Det är intressant om det finns en smal port och smal väg och så här. Vi kommer in i någonting som mer och mer leder till livet, står det på den vägen. Och livet, det måste ju vara Guds rike. Mer och mer så börjar Guds rike manifesteras i ditt och mitt liv. Och då kommer vi att få ett helt annat fokus. Vi får ögonen på någonting som är värdefullt. I USA finns det just nu en teologi som vinner allt mer åhörare, särskilt inom den karismatiska rörelsen. Den kallas för Kingdom Now, eller Riket Nu och Här. Man tror då att Gud förlorade kontrollen över världen till djävulen när Adam och Eva syndade. Man menar att Gud sedan dess har jagat runt som en vilde för att försöka få tag i ett speciellt elitfolk som skulle kunna upprätta det här riket igen på den här jorden då. Och de kallas för övervinnarna, eller Joels armé. Och man menar att Gud med detta folk nu ska verka rakt igenom hela det sociala samhället. Och Guds rike för dem är då alltså att komma in i regeringar, i fabriker, i skolor och överallt då. Och lägga liksom det här under sig då. Man menar tvärt emot vad Bibeln säger då, att Guds rike kom ju inte som man kunde se det. Så man förstår att det här är något som inte stämmer. Utan Guds rike är ju inom oss. Och det som ni ska lägga märke till med alla sådana här konstigheter som kommer, så har de en sak gemensamt. Man flyttar bort han som är medlaren mellan Gud och människan. Det står så här. Första Timoteusbrevet 2. Ty Gud är en, och en är medlaren mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Och en medlare, det innebär en som går emellan två parter, kan man säga då. Så fort vi upplever någonting som vi kallar för andligt, så måste det komma genom medlaren. För annars är det något som inte stämmer. Alltså det måste vara en medlare emellan. Och lyder vi han, den här medlaren, han är ju samtidigt kung. Han är kung. Och när apostlarna predikar i Apostlagärningarna 5, ska ni lägga märke till en sak. Då säger han där att den helige ande som Gud ger åt dem som lyder honom. Som lyder honom. Som vill vandra på vägen då med Jesus. Guds rike och himmelriket har en kung då. Jesus, och han har ju regler, och det är ju hans lära. Och Jesus, han sa i Johannes 14 så här: om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt, utan det kommer från fadern som har sänt mig. Och ni vet, Jesus, han talar ju om Guds rike som ska sås in i människors hjärtan. Och när det har såts där, så ska vi, när det växer upp, så blir det en rot också. Så Guds rike, kan man säga, det är en rot. Och sen när problemen kommer och så här, så är det ju bra att ha den där roten där. Eller hur? Det är ju vårat värde. När det blir torrt och när det blir jobbigt, så finns roten där. Då har vi ögonen på roten och vet att där bor han som älskar dig och mig. Som har gett sitt eget liv för oss. Han växer. Och till slut ska han ju bli ett träd. Och till slut ska vi ju bära god frukt också, står det ju. Nu lyssnade jag till Sven Reisman för ett tag sedan. Och då sa han något intressant. Han sa att lägg noga märke till, för det står mycket om laglöshet i Bibeln i ändens tid. Så ska det handla mycket om laglöshet. Och då hade han studerat det där ämnet, och då sa han något viktigt och sa: lägg märke till att brutalitet, en människa som är auktoritär, sa han, första kännetecknet är inte att han springer omkring och slår människor, utan han föraktar människor. Det är det största kännetecknet på en auktoritär människa. Han slår inte folk, utan han föraktar. Och ingenting ger så djupa sår som förakt. Förakt. Jag berättade ju förr när jag kom till Linnéhuset då, från knarket och det. Och jag kände mig så värdelös, alltså. Så totalt värdelös. Och då sa Herren, jag ska hela dig. Så vi behöver helas ifrån den där. Den känsla, alltså. En upplevelse. En andlig sådan. För ni vet, första Mosebok talar ju om: vem har sagt åt er att ni är nakna? Åt ni av trädet? Och då står det ju i Bibeln att, i Romarbrev 3 så står det att alla har syndat, missat vägen. Och är i avsaknad av härligheten från Gud. Det är ett värde, säger Paulus. Det är ett värde. Och det värdet vill Gud ge igen åt dig och åt mig. Så det är något man upplever, alltså. För åt man av trädet och upplevde att man var värdelös. För det var det man gjorde. Man var naken. Och nu börjar ju jakten på liksom nivån, va. Mellan, var det ju mellan kvinna och man det här handlar om. Man var inte ett, sant. Utan det blir man bara av Herrens härlighet. Johannes 17. Den härlighet jag har, den ska jag ge åt er så ni ska bli ett. Stämmer, va? Och få äta av livets träd, med andra ord. Första Johannes 4. Vi älskar, vi skulle kunna säga, vi har upplevt ett värde. Därför att han först har älskat oss. Alltså Jesus, Gud och Jesus. Han har ansett oss värdefulla att dö för. Förstår ni? Det är det jag menar. Och den kärleken förvandlar våra liv. Om någon säger att han älskar Gud och men hatar sin bror, föraktar med andra ord, så är han en lögnare, till den som inte älskar sin bror som han har sett, han kan inte älska Gud som han inte har sett. Handlar om kärlek. Och för att förakta någon, sa vi, så måste man först upphöja sig i sina egna ögon över någon. Och det står i andra Thessalonikerbrevet 4, så står det, när antikrist ande kommer, alltså när laglösheten kommer, så ska kännetecknet vara att den som har den anden, han upphöjer sig över andra människor. Det kommer in ett system som gör att människor känner sig värdelösa och under andra människor. Nu predikade vi i Skara förra helgen, och då sa jag så här: på 90-talet kom det in en sån ande i kristenheten som gjorde att de äldre kände sig värdelösa. Stämmer inte det? Alla nickar då, se om du gör det här också. Just det. Det kom in något nytt, va? Som delade upp ungdomarna i en grupp. De starka i en grupp. Och de äldre i en annan grupp. Laglöshetens ande har kommit in. Det kännetecknet på världen, med andra ord. Och att det kännetecknet på världen, det kan jag bevisa genom att läsa för i Romarbrevet 12. Där står de om att bygga församling på världens sätt. Och så står de om att se Herren och bli förvandlad. Och då säger Paulus sen så: akta er för att ha högre tankar om er själva än ni borde. Står det där. För har man det, då blir den här obalansen i församlingen. Som talar om kroppen som har olika delar. Och det finns bara ett sätt att bygga församling på. Det är att få se Herrens härlighet. Att få se Jesus uppenbarad mitt ibland oss. Med ordet, med bönen. Få se hans härlighet. Men nu är det så här att du läste ju Rolf här i början om ljuset. Att ljuset kom. Men den naturliga människan, hur konstigt den ser ut eller kan låta, så vill den själsliga människan inte ha det här ljuset. Så att Gud måste ju överbevisa oss om att det här ljuset är sant, för annars vill vi ju inte ha det. Det kan du läsa om i Lukas, eller vad säger jag, Jesaja 49, där kan du läsa om det här ljuset. Det står att jag ska sätta dig till ett ljus för hela världen, och han är föraktad av alla själar, står det. Det fanns en man som väntade på Israels förlossning. Du kan läsa om honom i Lukas 2. Han hette Simeon. Det kan betyda den som hör. Och när Jesus och hans föräldrar hade framburit honom i templet, då ledde den helige ande Simeon in i templet. Och jag skulle tro att han tog Jesus barnet från dem och höll om det. Och sen vet ni, så började han ju profetera och tacka Gud för frälsningen som hade kommit. Han tackade Gud att han hade fått sett Herrens frälsning. Sen talade han om ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna. Och att den här lilla pojken, när han växer upp och så, han ska bli en skiljelinje för en hel värld. Hur kan det vara möjligt? Så jag läste också igår på samlingen, om du slår upp Jesaja 49, eller Jesaja 52, så står det om, innan Jesaja 53, så står det om Jesus. Och det är märkligt det här. Står det så här, Jesaja 52, vers 13: se, min tjänare ska handla vist, han ska bli hög och upphöjd, ja, mycket hög. Och det var ju där de predikade om på pingstdagen, vet du, om Messias som är satt på Herrens högra sida. Han är högre än alla andra namn. Det är det här de menar alltså. Ingen kan ju vara högre än det högsta namnet. Han är hög, han är högt uppsatt. Så står det någonting som vi ska lägga märke till, som jag tycker bevisar bara det att kristendomen är sann. Vet du varför? Jo, det står så här i vers 14: liksom många häpnade över dig, så skall hans framträdande eller form förvrängas mer än alla andra människors. Och hans gestalt mer än alla andra människors. Var finns det mest, så att säga, smågrenar ifrån någonstans? Jo, det finns det ur kristendomen, förstår du det? Alltså, som pratar om Jesus då, va? Det finns bara en Jesus, men det finns andra evangelier som talar om en annan Jesus. Det, jag tycker det tyder på att bara det att liksom evangeliet om Jesus Kristus är sant. För att vill djävulen göra någonting, då försöker han göra så många kopior som möjligt av sanningen. Bara för att förvirra oss riktigt ordentligt. Här har vi sanningen. Det är Guds son, Jesus Kristus. Och den här grabben som man tog tag i, Jesus, han kallas ju också för Herrens härlighet. Han är värdet. Och det var ju därför han tog tag om honom. För det ordet på grekiska, eller som det beskriver, det betyder precis det Rolf läste här. Men den som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Så nu kommer Simeon som hörde och han tar emot honom nära Jesus. Och det är samma bild, som blir han ett Guds barn. De som tar emot honom nära blir ett Guds barn. Och vi brukar ju sjunga att Guds barn är värdefulla och så här. Känner ni att ni har Jesus i era hjärtan? Bor han där? Manifesterar han sig i ditt liv så att du känner att jag känner mig värdefull? Jag känner mig älskad. Han överger mig inte. Om vi känner oss att människor gör det, så kommer Jesus aldrig att överge dig. Och det är märkligt det här, men när du följer det här mönstret att förakta, så ser du något konstigt. Du ser att den hemmavarande sonen faktiskt föraktade den sonen som kom hem. För han säger så här: men när den där kommer hem. Han som liksom hade varit hemma, han föraktade han som hade misslyckats och kommit hem. Det var en nivåskillnad alltså däremellan, som inte var bra. Så de gick in och festade och käkade där, och han försökte lirka in den där tvärbuttre där ute på åkern, men det var svårt. Jag vet inte hur det gick. Det får vi fantisera fram, ingen vet. Det var ju en bild som Jesus gjorde. Och det står att Saul var huvudet högre än alla andra. Det tycker jag ser ut som man ser ner på folk. Han var huvudet högre än alla andra. Bibeln är ju rik på sitt språk som förklarar sådana här. Vi får ju tänka lite själv också. Och det står att Saul förlorade gudsriket vid Gilgal. För det står att han, det kan du läsa om i första Samuelsboken 13:13. Han skulle vänta vid Gilgal tills profeten Samuel hade kommit dit. För då skulle de offra ett offer till Gud. Men Saul, som var huvudet högre än alla andra, när han såg att människor, att det var tomt i kyrkan, då tände han en eld. Det skulle han ju inte ha gjort, för när Samuel kom dit sa att då har du också förlorat riket. Du är naken, med andra ord. Du har sprungit före Herren din Gud. Vet ni vad jag tror skulle ha skett om han hade väntat där? Då hade Herren kommit precis som Elia gjorde, vet, och tänt en eld. Gud skulle ha bekräftat honom och hans kallelse. Han hade fått riket i sig. Han hade börjat manifestera Jesus Kristus. Och jag tror det finns många oheliga eldar upptända när människor lämnar. Då tar man till tändstickor och plån och tänder på så mycket man kan. Men det gäller att vänta på Gud. Och det syns alltså när han ville samla människor kring sig med en ohelig eld. Det där talar till mig. För det är så, Jesus själv säger att vi måste samla med honom. Annars splittrar vi. Och det är ju ofta så här att det brukar ju brinna och spraka och det ser ut som Gud gör saker och ting, och sen helt plötsligt så dör alltihop. Man kan inte samla med något annat än med Jesus Kristus. Det kan se bra ut för en tid, men inte i längden. Det går inte. Guds ord säger att det splittrar förr eller senare. Människors värde, eller att vara värderad av människor, betydde mer för Saul än att vara värderad av Gud. Tänk på det. Han kunde inte vänta, för att han jagade, precis som fariserna, står det i Johannes 5, 44. Så står det: hur skulle ni kunna tro, ni som tar emot ära eller värde av varann och inte söker den ära eller värde som kommer ifrån den enda guden? Det är nämligen så här att Gud, som själv säger att han är, jag är, han mötte ju Mose vid den brinnande busken och sänder honom. Och här har du ju en bild på, han är oföränderlig. Mose, gå i mitt värde. Gå inte och sök människors värde. Han skulle ju befria människor som hade gått till Egypten för att söka sitt eget värde. Då var han ju tvungen att vara löst ifrån det och ha Guds värde här inne. Elden. Annars kunde han ju aldrig befria någon. Han kunde ju aldrig predika Kristus, till exempel, om han inte löst ifrån det här. Så när omständigheter och sånt kommer över våra liv, om vi inte har Guds härlighet på insidan. Det är ju det här Paulus talar om i andra Korinthierbrevet, vet ni, 4. Så säger han, jag har gått igenom det och jag har gått igenom det och jag har gått igenom det. Och där såg det ut som jag skulle dö, och där såg det ut som det var kört. Men jag har en skatt här inne. Jag har ett värde. Jag känner mig både älskad och kan älska andra. Jag ser inte mig som högre än någon annan. Därför känner jag ett värde i allt. Ni vet hur det är annars, va? När allt bara förändras. Hela ditt liv kan förändras. Så du undrar vad som händer. Du fattar ingenting. Då gäller det att blicka på Jesus. Det är det enda värdet som existerar. Han har besegrat död. Han har gjort allt för att vi ska kunna vinna en seger med honom. Människors värde. Det är gott att ha en klapp på ryggen. Och så här, ett uppmuntrande ord. Men i längden håller inte det. Du måste ha Guds värde här inne. Den heliga ande. Titta bara hur det är i fotbollen och hockeyn och det här. Om du kan vinna allsvenskt guld och människors ära. Och de ropar att du är kanonbra och har såna här stora rubriker. Sen går det inte så bra nästa år och du blir kickad. Jag tror de har kickat 3-4 tränare redan. De har inte, ena sekunden har du fått människors värde, andra sekunden är du utsparkad. Har du inget värde alls. Och jag tror att det här lite kan vara lite av att man börjar med droger och sånt här, va? Att man känner sig värdelös. Det ligger lite i det. Bara Jesus. Vi behöver evangeliet i alla sammanhang idag, alltså. Människor mår inte bra om man söker sig till flaskan, om man söker sig till droger, om man söker sig till andra vägar för att uppleva Gud. Men inte Bibelns Gud man upplever. Då menar jag det andliga smörgåsbordet i New Age, till exempel. Man behöver ingen medlare där heller, utan man säger att man får kontakt med Gud direkt. Man hoppar över medlaren. Men det håller inte längden. Och nu säger Samuel så här till Saul: därför säger Herren, Israels Gud, visserligen har jag sagt att din och din faders hus skulle vandra inför mig för all framtid, men nu säger Herren, det säger han åt Eli, de här, det ska inte ske, jag ska ära dem. Och där står det, väga tungt. Det står kadosh. Jag ska väga tungt den som ärar mig, men den som föraktar mig ska jag förakta. Väga lätt. Det är som en våg. Och ni vet, det står ju att vi har blivit rättfärdiggjorda genom tro. Och när det står om Abraham, jag tror det är Romarbrevet 5 där, Romarbrevet 4 eller Romarbrevet 5, så står det om att Abraham blev räknad rättfärdig. Det ordet räknad, det betyder att ha pengar eller något värdefullt insatt på sitt konto. Det är ju bra havet. Men då är det den himmelska banken vi talar om. Jag vet inte hur mycket du har på den himmelska bank, men det är ju härligt att få ett, vad heter sån här, checkkreditshäfte, vet du. I den himmelska banken. Det är helt underbart. Då kan man be till Gud, vet du, och skriva ner det här. Kan man ropa. Så får man hoppas att han löser in den där. Och så är det med bönen. Man får be till Gud. Det är ju den, det, är det enda vi kan. Det är ju det enda värde vi har. Vi kan gå inför honom som Guds barn och vi kan nämna. Nu nämnde vi allt det här. Vi nämnde olika människor. Och käre Gud, jag tror att Gud ska börja göra under alltså. För de som håller sig till honom. Det stod ju här, den som ärar mig ska jag ära. Det gör vi när vi lyfter upp Jesus i församlingen. När vi ärar honom, då kommer Gud och börjar röra vid människor. Ära Gud. Han ärar ju inte oss genom att ge oss ära i den betydelsen, utan vi får ju hans härlighet så vi kan prisa honom ännu mera. Och domen då, snacka om upphöjelsen. Ni vet i Babylon, så israelerna, de hade ju fifflat lite och sådär. Och sen kom ju domen, han skickade profeter att snart kommer Nebukadnessar och gänget. Och då gjorde de, men de kom ju och hämta dem. Och de fick ju dra iväg till Babylon. Och Babylons kung, det vet ni vad det är, i Jesaja 14, där står det ju om Babylons kung. Det är ju samma sak som laglöshetens människa. Men nu så var de i Babylon. Och så står det då, men du Belsassar, hans son, alltså Nebukadnessar så, som hade vetat allt det, detta har inte ödmjukat det. Och det var ju att Gud råder över alla riken. Och då var det så här att här är ju kärlen då som man hade tagit ifrån templet. Och nu leker man med Guds kärl. Är inte du ett Guds kärl? Det är vi alla, eller hur? Så här ser vi när Gud har fått nog. När Gud har fått nog. När domen kommer. Det gör det när människan sätter sig över Guds kärl. Och gör som han vill med dem. Då är det dags. Då är det dags. Här hällde han babylonisk vin i sina tjänare, då billigt talat. Då är det dags. Då kommer Gud att handla, med andra ord. Och då fick han se en hand på väggen som skrev Mene, mene, tekel, ufarsin. Då var det slut med hans rike också. Ditt rike är delat. Och sen samma natt var det, va, tror jag. Eller om det var natt. Samma natt så kom Persien in och tog riket och alltihopa för honom. Lätt vunnet, lätt förgånget, säger man ju. Och när profeten Samuel, som verkligen var smord av Gud, han skulle ju inviga en ny kung istället för Saul. Han skulle till Isai. Isai, han bodde i Betlehem. Och när han såg Eliab så tänker han, den där måste ju vara kung. Och då säger ju Gud att nej, han är inte kung, för jag ser inte som ni människor ser, utan jag ser in i hjärtat. Jag ser in i hjärtat. Jag vet vad han har i sitt hjärta. Nej, han är inte. Sen blev det ju till slut Isais stam, roten ur Isais stam, som var David. Han är ju en bild på han i Jesaja 53 också. För vem var Herrens arm uppenbar? Så står det ju att han var som en späd planta och som en rot ur förtorkad jord. Och vet du, precis på samma sätt måste Jesus komma i våra liv också. Som en späd planta ur förtorkad jord. Det tar tid. Det tar tid. Det ska vattnas. Och det kan vara svårigheter och elände, men får han väl slå rot, då håller det. Det håller. Man tror inte att när man går igenom ibland det kan vara jobbiga kriser, men Jesus finns där och ger tröst. Och det här föraktet som Eliab hade, det visas ju snart i första Samuelsboken 17, när han säger åt David innan Goliat-striden då. Det här är något, alltså de här berättelserna, de står ju inte där bara för att liksom det var en enskild händelse, utan de ska lära oss något om det kristna livet. Vi möter förakt alltså jämt. Vi förstår var det kommer ifrån. Denna tidsålders Gud kommer därifrån. Då ser du, säger Eliab, har du lämnat den lilla jorden? Han anklagar honom alltså för att söka ära. Det var ju det han gjorde själv då. Han uttryckte det över David. Han var ju här uppe då, David, han var ju liksom där nere va. Känner ni igen det här? För det är en andemakt. Jag upplevde det här så många gånger. Den här kampen. Att du känner dig värdelös. Eller håll ögonen på Jesus, för det kommer att bli ännu värre i slutet av den här tidsåldern. Just det där betrycket. Och Goliat då? Vad sysslar han med? Jo, det kan du läsa om. Han, står det, föraktade David. Han föraktade David. Roten som växer i dig blir föraktad av de stora starka. David, han var ju ingenting i jämförelse med Goliat. Kommer ni ihåg den platsen där Saul förlorade sitt rike? Det hette ju Gilgal. Och Gilgal var platsen där Israels barn omskars innan man gick in i löfteslandet. Så var man tvungen att gå igenom en omskärelse. Och vet ni vad namnet Gilgal egentligen betyder? Ja. David, eller Josua säger det ju själv. För jag har idag tagit bort ifrån er Egyptens smälek, förakt. Jag har tagit bort nivåskillnaden nu mellan er, som nu är ni ett. Är ni med? Ni är ett. Nu kan ni gå in i landet. Och anden faller. För det var pingst då. Han åt av. Känner ni igen det här? Apostlagärningarna, de samlades med varandra i ett akord och elden föll. Det är precis samma sak. Det var ingen nivåskillnad. Det var inga struktursgubbar som satt där uppe och bestämde vad de ska göra där nere. Det är världen. Man samlar, och man behöver inte vara många heller, det räcker med 12. Jag räcker med 12. Är ni med? Bara man blir ett. När Herren ser att man är ett. Att man älskar varandra. Att ingen upphöjer sig över varandra. Då kommer Herrens eld. Det finns inte en väckelse i världen som har börjat med många, utan har börjat med få. Alltid så. Men man har varit så tillintetgjord. Att man bara har haft Herren liksom för sina ögon. Så nöd. Det har räckt med några stycken. Pang, säger jag bara. Så kommer elden. Jag har ju berättat för om den här böneväckelsen som bröt ut till Los Angeles. I såna här mitt under, efter depressionen i de här tiderna. Så började med att några fick nöd. För människor. Man såg, människor hade inga pengar. Man såg kanske ute i kartonger, vad vet jag. Men man samlades några stycken och bad. Och efter bara ett år så började en väckelse brinna hela New York. Och det spred sig sen till andra delar. Och det här är ju, alltså vi kan ju inte ens skapa oss den här nöden. Det måste ju komma från Gud med. Så bönen måste ju bli, åh Gud, skapa den här nöden i våra hjärtan. Gud, gör något nytt i Sverige. Vi behöver din eld. Vi behöver din eld. Vi behöver se församlingar tändas, människor tändas igen av elden ifrån himlen. För människor, de måste se en församling där det inte finns någon nivåskillnad, där man tar hand om varandra, där man älskar varandra, där man är ett, där Herrens härlighet kan komma. Jag sa förut att Goliat var ju mycket större än David. Då står det så här i bilden: men han som bor i oss är mycket större än Goliat. Han som bor i oss är mycket större än världen. Än den i världen. Ja, det är ju en bild på det här faktiskt. För David, han gick ju och plockade 5 stenar i bäcken, vet ni. Det är ju Guds nåd. Det är Guds nåd. Sen höll han dem så här, sen gick han och mötte Goliat. Han som är i oss, han är mycket, mycket större än han som är i världen. Han är större än föraktet, är ni med? Värdet i oss är mycket större än föraktet. Och det räckte med en enda sten. Herren dog för mig på Golgata. Det är den stenen. Den träffade honom mitt i knoppen. Så besegrar man världen. Vem skulle kunna besegra världen än en som tror att Jesus Kristus är Guds son? Så besegrar man förtrycket. Så besegrar du de här makterna som vill dra ner dig i dyn. Det står på flera ställen här om att tappa modet i Bibeln. Och i andra Korinthierbrevet 4 så skriver Paulus så här: därför tappar vi inte modet, säger han. Varför det nu då? Jo, han säger att han har, vers 17 då här, så talar han om sin inre människa. Om den inre människan, det måste ju vara Jesus, eller hur? Det är ju roten, det är ju Jesus, värdet. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, ett värde som väger tungt och varar i evighet. Så fort det står evighet i Bibeln så vet vi att det handlar om ande. Ande i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ande. Ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Paulus fick se någonting som var så oändligt mycket mer värt än det som finns på jorden. Det är hemligheten. Herre, öppna våra ögon så vi får se dig så som du är. Och det står också om en själisk människa. En själisk människa, det är en sån som jagar ära av andra. Han måste jaga runt hela tiden för att få det där lilla tyngden av andra människor. Det står det så här att det är stängt för en sån människa. En själisk människa kan inte ta emot det som kommer från den heliga ande. Så vi behöver alltså omvända oss. Och i andra Korinthierbrevet 4 så står det också om att där tappar vi inte modet. 4:1 står det, där tappar vi inte modet för vi har avsagt oss allt hemligt. Han menar här att vi springer inte omkring och jagar ära av andra människor. Är det egentligen han menar. Tillbaks igen till Simon som betyder då att den som hör Herre. Och det är så viktigt att vi förstår det här. För att i slutet av uppenbarelseboken så uppenbarar sig Herrens härlighet. Innan Simon uttalas så att säga. Salig är ju den som hör vad anden säger till församlingen. I 7 brev kommer det. Och vem är centrum? Församlingarna är inte centrum. Utan han som står där och strålar. Han med håret, ni vet. Han med ögonen av eld. Han med benen av brinnande koppar eller brinnande malm. Det är han som är värdet. Där har du inget värde. Förstår du? Där är värdet. Och jag tror vi håller på att gå in i en domstid. Det märks tydligt vad som händer ju här nu. Vi håller på och går in i den här sista tiden. Och vi ska vara som Simon. Vi ska höra. Jag tror det här budskapet. Jag tror det är profetiskt för den här tiden. Att vi behöver ta emot Jesus. Och förstå vem man är i våra liv. För annars kommer vi kommer inte att klara de förändringarna som nu kommer. Alltså ekonomin kommer inte att hålla så länge till. Det kommer att bli sådana förändringar. Och stämmer det nu med vad David Wilkerson har sett i synen och så vidare. Så kommer det att bli fullständig kaos på den här jorden i 14 dagar eller en månad när det inte finns pengar att handla för. Alltså ni kan ju tänka er själva. När det ekonomiska systemet brakar ihop, när det inte funkar. Jag menar, du ser ju kaoset när några flygplan står stilla. Folk är ju alldeles uppslitna. Hur ska det då bli när du inte kan handla? Göra någonting! Innan han kommer som ska fixa ordning på det då, nämligen antikrist. Jag tror att vi får gå igenom svårigheter, men då ska ni veta det att han som bor i dig, det är han som ska göra det. Det är han som tröstar dig, det är han som ger dig kraft. Det är han som öppnar dörrarna. Det är han som leder dig, det är han som gör att du känner dig trygg. Jag är så glad att jag har Jesus. Och jag vet att jag är faktiskt så glad att jag har gått igenom prövning. Jag kan tacka Gud för det som man inte förstod. Men när man vänder på så ser vi att det är på det sättet man får tillväxt i sitt liv. Det är genom svårigheterna. När Jesus blir stor, det är på det sättet han har öppnat ögonen. Står ju på ett ställe, jag tror det är Jobb, står det. Genom lidandet vill han öppna ögonen eller öronen. Så är det. Ja, jag tror jag slutar där idag. Vi ska kanske sjunga lite sånger till och så. Men tänk på Herrens härlighet. Och sen längtar jag efter väckelse. Då var det mycket prat om väckelse. Men en sån här en riktig fire. Helig eld ifrån himlen. Att vi väntar på honom. Kommer helig eld från Gud. Kära Jesus, vi tackar dig för församlingen här, Herre. Tack för den längtan som finns, Herre. Att samlas i bön och ropa till dig om att du ska komma på ett underbart sätt med din heliga eld. Herre, jag ber att du ska växa in i hjärtat. Herre, att du ska bli stor. Att du ska bli härlig här i Tanums Hede, Jesus. Att du ska vara den som visar, Herre, vem Gud är för människorna. Du är medlaren också, Herre, mellan Gud och människor. Tack för ditt eget heliga namns skull. Amen.